Den här helgen bjöd på ett unikt spektakel när legosoldatsarmén Wagner med Evgeni Prigozhin i spetsen bestämde sig för att strunta i kriget i Ukraina och istället marschera mot den ryska huvudstaden. Många höll andan och undrade om stunden kommit då Vladimir Putin och hans Ryssland slutligen faller. Men bara 200 kilometer från Moskva vände Prigozhin och Wagner på klacken och meddelade att allt var avblåst och förvirringen var total, och den har fortsatt att vara det. Du lyssnar på Nyhetspodden. Jag heter Thomas Silén och jag har med mig krigsvetaren Ilmari Kajk. Välkommen.
Tack så mycket.
Det blev en spännande midsommar. Hur reagerade du på det här?
Man blev ju rätt förvånad. Samtidigt, Prigozhin hade ju uttalat sig dagen innan och i princip spottat mot alla håll. Och efter det här var man inte så himla överraskad dagen efter när man hörde att Wagnerstyrkorna har lämnat Ukraina och till Rostov på den ryska sidan av gränsen och tagit över högkvarteret där kriget i Ukraina leds. Efter lunch började man ana att nej, men det här kommer inte bli av. Redan från början vet man ju att de flesta kuppförsök misslyckas.
Vi ska gå in i detalj på just det där, men bara för att lite summera bakgrunden till det här, så händelsen är ju kulmen på en längre dispyt som Wagnerledaren och den ryska militärledningen har haft. Prigozhin har flera gånger skällt ut arméledningen i olika videor och sociala medier och anklagat dem för att de vansköter den här ryska krigsansträngningen i Ukraina. Och nyligen så krävde Ryssland att Wagners trupper skulle underställa sig när den reguljära armén, vilket då inte heller föll i god jord hos Prigozhin. Men trots allt det här, vad var det som fick Prigozhins bägare att slutligen rinna över och börja marschera?
Det var nog precis det här kravet att de skulle underställa sig försvarsdepartementet. Prigozhin har ju använt Wagner som en instrument för att öka sin egen makt i Ryssland. Om nu han skulle tappa kontroll över Wagner så skulle han nog tappa makten också. Och det var väl därför det här försöket att tvinga bort Gerasimov och försvarsminister Shoigu från makten. Eftersom det var väl de som krävde det här. Och vi vet också att den här konflikten har ju, som du säger, pågått under längre tid. I våras, enligt amerikanska uppgifterna i de här läckta dokumenten, organiserade Putin ett möte mellan den högsta militärledningen och Prigozhin så att de skulle komma till någon slags överenskommelse och komma över den här konflikten, lösa den här konflikten. Men nu vet vi att de har väl misslyckats. Sen kan man också tänka att Putin inte minst har misslyckats, eftersom han har också varit medveten om den här konflikten, men han har inte agerat.
Men just den här situationen då mellan militärledningen och Prigozhin, så det intressanta var ju att Prigozhin vände ju sig specifikt mot dem och inte mot Putin. Är det här då alltså bara ett uppror eller så att säga en marsch för frihet som Prigozhin kallar det själv? Eller skulle man kalla det här ett regelrätt kuppförsök?
Det är en bra fråga och vi vet inte riktigt. Nu känner vi till slutresultatet, men samtidigt vet vi inte riktigt allt vad Prigozhin planerade, vad han försökte. Det är också möjligt att Prigozhin, som inte uttalade sig mot Putin specifikt, bara ville byta den här militärledningen och behålla sin egen makt, behålla kontrollen över Wagner. Men att då vissa i Wagnerstyrkorna efter Putins tal där i lördagsmorgon då Putin kallade de här upprorsmakarna för landsförrädare, då reagerade och sa att nej, men nu måste vi också byta presidenten.
Vi återkommer till just den där splittringen i Wagner, för den är extra speciell nu när situationen är som den är. Men igen, bara för att få hela bilden där, Wagner tog ju snabbt över ett par städer. Sen gick det väldigt fort upp mot huvudstaden och i Moskva så förberedde man sig då genom att riva upp vissa vägar. Man ställde upp blockader, man ställde in vissa offentliga tillställningar. Men det som många chockades över var ju att det gick så snabbt. Hur är det ens möjligt att de kunde ta sig fram så fort?
Ja, det finns väl flera möjliga förklaringar. Det första är givetvis att de ryska myndigheterna, de var helt enkelt överraskade av situationen. Och det är också ett stort misslyckande då, inte minst en underrättelse misslyckande. Att de inte verkar ha haft någon förvarning. Alternativt ledde inte det här till reaktioner som kunde ha stoppat eller lett till större motstånd. Men det är den första förklaringen, överraskning. Det andra är givetvis att de flesta ryska stridskrafterna befinner sig ju i Ukraina. Vilka ska gå mot Wagnerstyrkor som är ju beväpnade? Den tredje förklaringen är givetvis att även om det fanns styrkor så visste de inte riktigt vad de skulle göra. Och det är kanske inte alla som var så himla intresserade av att allt börjar riskera sitt liv för Putin i den här situationen. Att de var ju rätt apatiska. Och slutligen den fjärde förklaringen kan vara att de här förhandlingarna fanns redan i bakgrunden. Och då var det varken Wagner eller regimen som ville använda våld som då kunde ha lett eller eskalerat situationen ytterligare. Dock vi ska inte glömma att det fanns ju offer. Inte minst flera ukrainare är ju tacksamma över att Wagner sköt ner 6 eller 7 stycken helikoptrar och ett flygplan. Och allt det här ifrågasätter ju de här teorierna, någon slags konspiration, någon slags teater. Eftersom det här kostade rätt mycket. Inte bara politiskt utan även när det gäller militärstyrkor.
Men om man tittar på det liksom reella då. Prigozjin själv påstod att det var 25 000 personer i hans armé som var liksom på väg mot Moskva. Men jag har sett analyser som tyder på att det borde vara betydligt färre. Och de borde ju ha lämnat några i de här städerna som de tog över. Så logiskt sett, vad skulle Wagner ens kunna ha uträttat om de hade nått Moskva och verkligen tagit sig in hela vägen?
Exakt, och jag håller med att 25 000, det låter som allt för många. Vi vet inte vad den riktiga siffran är, men sannolikt färre än 25 000. Men just det här är en nyckelfråga som jag tänkte väldigt mycket tidigt i lördags. Vad är strategin? Hur kan Prigozjin vinna? Även om de skulle kunna ta sig till Moskva, vad ska de göra? Och att ta sig till Moskva, det är också svårt. Först och främst luftmakten. Det var ju luftanfall mot Wagnerstyrkorna. Inte effektiva luftanfall dock. Men innan man kommer till Moskva så vet vi att det finns kanske 6 000 soldater på plats. Plus kanske 20 000 poliser. De kan göra rätt mycket motstånd. Och det är de som försvarar. Det är Wagner som anfaller. Och Wagner verkade ju sakna lite större, tyngre stridsvagnar och så vidare. Så det var väl flakbilar och med soldater i. Oklart om de hade kunnat ta sig till Moskva. Och sen, vad ska de göra där? Ta över några byggnader och så vänta på ryska förstärkningar som tar ut dem. Eller svälter ut dem. Från början såg jag inte riktigt hur Prigozjin skulle kunna lyckas om inte han får stöd från säkerhetsstyrkorna. Och det stödet fick han inte. Vi kan också vända frågan och varför var det så få som ville börja kämpa mot Prigozjin och Wagner. Att vi såg inte stöd för regimen heller. I form av beväpnade strider.
All right, men så ganska få trupper, lite oklart vad strategin är och ingen som egentligen gick med Prigozjin i det här. Och jag menar, med allt det här då så valde Prigozjin att fega ur, eller enligt vissa andra så att säga, varianter av det här så valde man att deeskalera läget som det hette med hjälp av Belarus president Alexander Lukasjenko som säger sig ha medlat och lovat att både Wagner-truppen och Prigozjin själv i princip går ganska konsekvensfria ur hela den här situationen. Prigozjin eller Putin har inte bekräftat det här än så länge, men det sägs ju att Prigozjin själv hamnar i exil i Belarus. Med tanke på allt det här, hade Prigozjin ens några andra alternativ än att göra så här?
Sannolikt inte. Samtidigt, vi vet inte riktigt vad det här överenskommelsen har varit. Vi har hört det från Peskov, från regimsidan, och de kommer nog inte tala om eftergifter. De kommer väl försöka säga att vi gjorde det rätta. Samtidigt har ju Putin också backat från situationen. Om man tänker på hans tal i lördags morgon. Han krävde ju hårda tag mot Wagner. Han har inte gjort någonting. Vi vet givetvis inte om vad som kommer ske mer långsiktigt. Just nu känns det som att konflikten är löst, men den kanske inte alls är löst. Det finns någon slags varaktig fred just nu, som det ser ut. Men om jag var Prigozjin så jag skulle vara personligen väldigt orolig för min egen säkerhet.
Men då kommer vi till det som du nämnde i början där, att det har funnits lite olika åsikter inom Wagner också hur man skulle liksom hantera den här situationen när den här upproret, eller vad man ska kalla det, började. Vad händer nu då med Wagner i Ukraina och Ryssland? Vi börjar med att specificera det, för det finns en annan Wagner i Afrika som vi talar om sen. Men vad händer alltså med Wagner i Ukraina och Ryssland och Prigozjin nu, tror du?
Det här var nu spekulationer, men som det ser ut nu så kommer väl de delarna av Wagner som inte deltog i det här upproret underställas försvarsdepartementet. Och det var väl det som försvarsdepartementet ville från början. Så där kan man undra om inte Wagner-soldaterna är de största förlorarna i situationen. Vad har de fått från det här? Möjligen inte någonting. Samtidigt nämnde Peskov att de som deltog i det här försöket, de kommer inte straffas. Men då är frågan, kommer de då integreras eller kommer de sparkas ut från samtliga beväpnade styrkor? Det vet vi inte. Många som tjänstgör i Wagner har just redan tidigare sparkats ut av olika anledningar från Försvarsmakten. Så att deras personlig relation till Försvarsmakten kan från början ha varit rätt dålig.
Men internt i Wagner då, i och med att det då så sagt Prigozjin sa en sak och sen gjorde han en helt annan sak i slutändan, och vissa av Wagner-trupperna var ju med på det att gå hela vägen, andra var kanske lite mer oklara, men det låter som att det finns splittringar inne i Wagner också nu.
Ja, det är mycket möjligt att det finns många som är rätt besvikna på Prigozjin just nu. Att Prigozjin kan ha lovat de saker och sen sålt ut dem i slutändan för att rädda sitt eget liv. Och då är frågan att är de här människorna, de här Wagner-soldaterna, är de lojala mot Prigozjin efter det här? Sannolikt kommer vissa följa med Prigozjin om han nu anländer till Belarus. Men mer än så vet vi inte riktigt. Sen är det också den här andra Wagner som finns utanför Ukraina, utanför Ryssland. Det finns spekulationer om att Prigozjin kan även i framtiden hålla kontroll över de styrkorna. Det är givetvis möjligt att Prigozjin tar sina mest lojala anhängare som då får börja jobba i Afrika och Mellanöstern istället. Men det är också intressant att om det nu finns Wagner-soldater som är rätt besvikna, som är mot Putin, som var beredda att försöka ersätta Putin, men som är nu besvikna på Prigozjin, vad kommer de göra? Sannolikt inte ett nytt kuppförsök. Det är svårt att säga att de skulle kunna organisera sig för ett sådant försök. Men vad är deras framtid?
Om vi nu tittar lite då på Putins sida av det här. Vad innebär nu det här upproret för Putin och legitimiteten för hela den ryska staten egentligen efter den här incidenten?
Alltså Putin har ju misslyckats helt och hållet. Han visste om den här konflikten. Han lyckades inte lösa den i tid. Och då eskalerade den till helgens händelserna. Och även där känns det som att Putin, han lovade ju hårda tag. Men han var också tvungen att backa. Så att hans trovärdighet, den har också skadats. Samtidigt, nu kommer han ju säga att okej, de lyckades undvika strider i Ryssland. Och det stämmer nog att den situationen hade väl gjort saken värre. Men den här situationen, den betonar just Putins svaghet och splittringarna i Ryssland. Sen vet vi inte heller om det finns rensningar i Ryssland bland säkerhetsstyrkorna som misslyckats, syndabocker som nu tas fram. Och kanske bland politiska aktörer som kan ha stödjat Prigozjin i situationen. Det är svårt att säga att Prigozjin har agerat själv. Även om det nu fanns inga som ställde sig bakom honom offentligt, så har han nog viss stöd bland vissa aktörer, politiska aktörer även i Ryssland. Så det blir intressant att se hur efterspelet kommer att se. Och det är därför kanske lite för tidigt att börja tala om vinnare och förlorare i situationen. Ukraina kan ha gynnats kortsiktigt, men även där känns det som att det här blåste över allt för snabbt. Och kanske långsiktigt, om nu ryska försvarsmakten lyckas koncentrera sig mer. Det kan väl innebära dåliga nyheter för Ukraina långsiktigt.
Nu går du lite in just på det som jag hade tänkt, vilket var just det här slutligen. Att hur påverkar allt det här nu, hela den här stridigheten i Ukraina? Om man tänker sig till exempel bara det att Wagner inte finns kvar som en enhet längre i Ukraina. Så hur påverkar det hela slagfältet?
Här och nu kanske inte på något sätt. Wagner fanns ju inte på frontlinjerna, så pass vi vet. Och det var därför de kunde ta sig till Rostov. Frågan är också att hur viktig var Wagner efter Bachmut? Vi vet ju att de har haft svårt att fortsätta rekrytera från fängelserna, där de fick huvuddelen av deras stridskrafter. Vi vet att de har lidit väldigt stora förluster i Bachmut. Och sen är givetvis frågan att hur effektiva är såna här styrkor i den här situationen av kriget där Ryssland nu försvarar sig för det mesta. Så att man kunde väl använda fångar för att anfalla i en urban miljö. Men att sitta i skyttegravar obevakade, svårt att säga hur effektiva de skulle vara. Samtidigt lider ju fortfarande den ryska försvarsmakten av brist på soldater. Om det här 25 000 nu skulle stämma, vilket det sannolikt inte stämmer. Man vill ju att så många som möjligt skulle återvända till kriget. Men sen är givetvis frågan om de vill och om de kan tvingas. Och vad blir deras relation till försvarsmakten och vad blir deras öde? Och det kan också vara så att nu vill Putin försöka rädda det som kan räddas och använda hårdare tag i Ukraina. Han behöver ju bekräfta sin auktoritet, sin legitimitet. Och kanske vill han också att vi fokuserar på något annat än inrikespolitiken i Ryssland. Det är väl möjligt att kriget bara eskalerar från och med nu. Men det återstår att se. Rysslands problem är ju att de saknar som sagt stridskrafter. Hur mycket mer kan de eskalera? Nu är givetvis Zaporizjzja och kärnkraftverket där som den ukrainska sidan har talat väldigt mycket om. Om, låt oss säga, och nu vill jag inte spekulera att något skulle hända där, men om något skulle hända där skulle det väl väcka väldigt mycket uppmärksamhet och vi skulle väl glömma allt det här i Ryssland rätt fort. Men samtidigt, frågan är om tröskeln för det här skulle vara allt för hög.
Krigsvetare Ilmari Kaikö, tack så jättemycket för att du var med i Nyhetspodden.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Thomas Silén. Amir Lassila producerade, Micke Andersén stod för tekniken. Och kom ihåg att lägga ett bokmärke för oss på arenan så att ni inte missar ett enda av våra kommande avsnitt här i framtiden.